God kväll, jag heter Enior Grebde och jag ska försöka lotsa er igenom ett program här under en timme. Ja, nu är det ju inte riktigt sant det jag inledde med här, men det känns nästan så att få vända ut och in på sig själv och berätta om sitt eget liv, det kan vara lite konstigt. Jag får väl ta det rätt från början, Roine Edberg, men vänder man på det så blir det just Enior Grebde. Och nu ska vi då vända och vrida lite grann på mitt liv och jag ska börja och då berätta att jag har precis fyllt 70 år här i år. Föddes nämligen fredagen den 28 april 1944 nere i Mölndal utanför Göteborg. Hade två äldre syskon som var betydligt äldre än jag, så jag var lite sladdbarn. De första minnena har jag faktiskt från 4-årsåldern. Mina föräldrar hade varit i stan och köpt en cykel. Och det var ingen cykel vilken som helst, utan det var en cykel med ett stort hjul fram och ett lite mindre bak. Och på den lärde jag mig så småningom cykla. Det dröjde naturligtvis ett tag och en del vurper blev det, men så småningom så klarade jag mig riktigt fint med den. Tramporna satt ju fram på det stora hjulet då. Ett också tydligt minne som jag har, det är när en alldeles fin bil som var silvergrå rullade in på vår gata. Och det stod det Fyffes eller Fajs på den, och då var det bananer som såldes. Och det måste ju ha varit någon gång då i slutet på 40-talet. Och jag kommer ihåg att jag fick 25 öre utav min pappa att springa ut och köpa en banan. Det var på det sättet som man då började distribuera bananer efter kriget. Det var ju svårt med att få apelsiner och bananer och andra sydliga frukter att komma till vårt land. Men man började alltså att distribuera det på det sättet. Vi bodde i en villa i en förort som heter Solängen till Mölndal. Idag när man kommer dit så känns det som det är väldigt centralt. Men på den tiden så var det faktiskt en bit ifrån själva centrum, kanske 2 kilometer ner till Mölndalsbro som då var centrum i Mölndal. Det fanns inga asfalterade vägar utan det var grusvägar runt omkring. Och vi grabbar, vi lekte på de här vägarna och umgicks också där. Ett annat tidigt minne jag har, det är att vi varje vår drog ihop till påskeldar. Och påskelden den låg kanske en kilometer ifrån där vi bodde ute på en stor äng. Bland annat fick jag uppdrag att riva ner ett stort skatbo tillsammans med en annan kompis. Och så samlade vi ihop alltihopa det här och så drog vi ner det till där elden skulle vara. Så småningom växte den här till en ganska stor hög av ris och några av mina kompisar, de berättade sedan att hembygdsföreningen hade varit där och filmat. Så jag blev filmstjärna ganska tidigt, men jag har aldrig sett den här filmen själv. Men hur det var så i alla fall, så drog vi ihop till påskeldar. Och många gånger så var det så här att man fick aldrig någon fjutt på den här påskelden, beroende på att det var väldigt fuktigt och regnigt. I närheten av den här påskelden så låg det också en kyrkogård. Och vid det tillfället så till min föräldrars fasa så kom jag hem med en väldigt fin halsduk som jag hade hittat. Och då var det en sån här en halsduk eller en liten duk som hade suttit på någon krans från kyrkogården. Om jag inte minns fel så var den lila och det stod vila i frid. Och det blev ju lite komiskt, men jag tyckte att jag hade fått en riktigt fin halsduk. Mina föräldrar de arbetade mycket. De hade ju ett hus som man hade byggt och det skulle naturligtvis betala. Och det innebar bland annat att vi mellan varven hyrde ut ett rum på övervåningen. Och vid det tillfället så visade det sig att personen som vi hade hyrt ut till inte hade alltid levde efter lagens mått mätt. Och jag vet att man tittade in i rummet och så hittade man massa konstiga grejer, så att mina föräldrar var tvungna att ringa polisen, och de var där och tittade. Och det visade sig att det här var tjuvgods. Och jag själv hade fått ett bra tält utav honom. Och sen fick min pappa i uppdrag att ringa polisen när han dök upp, den här mannen. Eftersom vi inte hade någon telefon, det var på den här tiden det, så hade vi faktiskt ingen telefon. Utan han fick hoppa ut på baksidan utav huset och springa över till en granne och ringa polisen. Och då kom de och hämtade honom. Och till min stora besvikelse fick jag också lämna tillbaka det här tältet som jag då hade fått utav honom. Det kändes väldigt tungt, men det var ju också tjuvgods. Så det var så att det var tvunget att lämna tillbaka. Ja, telefon fick vi så småningom. Det var i maj 1955 var det som telefonen blev installerad. Och det var ju ett stort och viktigt, en stor och viktig händelse i familjens liv. Maj månad var ju också en väldigt trevlig månad. Jag minns första maj med glädje, när man fick lägga av vinterkläderna och toppluvan kom fram, och sen fick jag fram de här blåa gymnastikskorna som hade en liten gummikant på ovansidan. Alla ni som var med på den här tiden vet precis hur de här skorna såg ut. Och så sprang man så lätt och smidigt runt och kunde röra sig på grusväggarna som fanns runt omkring. Eftersom jag fyllde år i slutet av april, så var det också läge att önska sig något riktigt fint. Och jag vet, vid ett tillfälle då fick jag en läderboll, fotboll. Och det var ju extra roligt, den var guldglänsande och fin. Tillsammans med kompisarna så spelade vi ju fotboll då. Jag hade flera klasskamrater som gick i samma klass som och bodde alldeles i närheten, och vi sparkade på den här bollen. Och det fanns också en förening som hette Solängens bollklubb. Men eftersom vi var hårt engagerade i kyrkan och så blev det aldrig att jag var med i det laget. Jag försökte någon gång och blev lovad att få spela med i något av deras pojklag, men det blev aldrig så. Istället så vände vi våra steg ner mot söndagsskolan i Sion Mölndal. Och det var ju väldigt intressant att få komma dit och få se sandlådan med allt vad det, som allt vad som hände där. Man berättade om de bibliska berättelserna. Och sen var det naturligtvis också så att julfesterna med godispåsen och även sommarutflykterna satte lite extra färg över tillvaron. Jag minns en söndag när vi var på väg hemifrån söndagsskolan. Jag har kollat på nätet och såg då att det var den 29 oktober 1950. När vi var på väg hem då så möttes vi av någon som utbrast: kungen är död. Det var Gustav V som hade dött då. Och det var någonting som då fastnade i pojkarsinnet, att kungen var död. Men vi fortsatte att besöka gudstjänsterna i Sion Mölndal. Och dit kom det då en hel del tillresande. En av dem som var väldigt intressant att lyssna på, han kom en vinter, minns jag. Han hade en pälsmussa på huvudet och han hette Nils Kassberg. Han var missionär och hade varit missionär i Sydamerika. Och han berättade mycket spännande saker där nerifrån. Bland annat så minns jag hur han vid det tillfälle stod i dopgraven och skulle döpa någon. Då någon på läktaren riktade en revolver mot honom. Men då bad han i Jesu namn att den här mannen skulle få kasta sitt vapen. Men mannen, han blev bara stående och kunde inte göra någonting. Det där tog ju intryck på en liten grabb. Jag minns också att vi hade besök av Boliviafararna som var på väg ut till Bolivia. De samlade in verktyg som de skulle ha med sig när de skulle ut och arbeta i Bolivias djungler. På det sättet så öppnade sig världen, och det kändes väldigt spännande att få vara med om och få lite nya impulser ifrån den stora världen. Och nu tar vi och lyssnar på en strängmusiksång som var väldigt vanlig på den här tiden. Det är Saron i Göteborg som sjunger "Låt mig få höra om Jesus".
Låt mig höra om Jesus.
Ja, den här sången den talar ju om att låt mig få höra om Jesus. Och det fick vi faktiskt göra nere i Sion i Mölndal. Och det var ju väldigt bra att ha med sig det. Så småningom då så var det ju dags att börja i skolan. Och min skola den låg mot Västra Göteborgs hållet till. Den kallas för Fässbergsskolan. Det var en riktigt gammal skola. Min pappa hade själv gått där för nästan 40 år innan jag. Och där så fick vi då vår första inblick i hur det var att läsa och skriva. Och jag var absolut inget lättlärd lärjunge på den tiden. Utan jag hade problem. Jag var ju liten till växten och hade problem att läsa. Jag minns att det var så svårt att forma bokstaven M. Och jag kämpade med den. Men så småningom så lärde jag mig också det förstås. Vi hade en väldigt trevlig fröken som heter Britt-Marie och hon introducerade oss också och läste. Och då var det knäpptyst i klassen om Pippis underbara värld. Pippi Långstrump, det var någonting som slog. Det var inte alltid det var lugnt och fridfullt i klassen utan vi hade några grabbar som ofta ställde till det. Och fröken kallade vi ett tillfälle på överläraren som kom ifrån centralskolan i Mölndal. Och han kom ut och han tittade strängt över klassrummet och sa: jag vet att det är några stycken här som bråkar väldigt mycket. Och så vände han sig till den värsta bråkmakaren av alla. Och säger: vet du vem det är som bråkar här? Och den här killen han anade oråd så han pekade på den som var näst värst på, eller bäst på att bråka. Och sa: han är det. Och det skulle han inte ha gjort för överlärare Wikström visste precis vem det var som bråkade. Han tog upp honom och skakade honom ordentligt. Och sen var det lugnt i alla fall i några lektioner. Och den stora underhållningen för oss barn på den här tiden, det var radion som vi lyssnade på. Och där gick ett program som hette Karusellen. Och det var väldigt roligt att på lördagskvällen sätta sig framför radioapparaten och lyssna till Karusellen. På vintern så var det skridskoåkning och vi åkte faktiskt på åkrarna utanför då som var ganska vattensjuka. Och det här var precis nedanför där Mölndals kyrka ligger. Det ju idag ligger det ett stort gymnasium där, men då var det vattenpölar som vi kunde åka skridskor på. Och eftersom mina föräldrar var ganska så fattiga så fick jag överta min brors skridskor. Och jag minns att jag, för att kunna gå i de här skridskorna ordentligt, så var jag tvungen att ha 7 lager med strumpor. Och det var alltså tog en bra stund innan jag fick på mig mina skridskor. Men lärde mig att åka skridskor, det gjorde jag. Och så började vi spela ishockey. Och för att slippa få de där hemska hårda puckarna på benen så lindade våra ben med Göteborgsposten. Det var våra knäskydd som vi hade på den tiden. Så småningom så minns jag också att jag fick en målvaktsklubba. Och det var ju något väldigt stort och väldigt fint. Jag satt och tittade väldigt länge på den här när jag fick den i julklapp. Och sen använde jag den när vi spelade ishockey bland grabbarna. Och vid ett tillfälle minns jag att vi gjorde en skidutflykt. Vi tog med oss våra skidor och gick till Mölndal övre. Det var alltså, dit var det nog 2-3 kilometer och så tog vi tåget och åkte till Mölnlycke. Och biljetten kostade 50 öre tur och retur. Och så var vi uppe i en folkhögskola där och åkte i backarna och sen tillbaka hem igen. På somrarna så var det ju bad som gällde och vi hade flera sjöar runt omkring. Stensjön och en sjö som heter Sisjön som hade klart och fint vatten. Tidigt fick jag höra att det fanns möjlighet att sälja tidningar på söndag. Och det var Göteborgstidningen och en annan tidning som heter Aftonposten. Och jag minns första gången jag var ute och sålde de här. Och det, när jag lämnade tillbaka då, kunde inte sälja alla tidningar. Men när jag lämnade tillbaka då så hade jag gjort en vinst på 3 kronor. Det var viktiga pengar och det kändes riktigt gott i fickan att komma hem med 3 kronor som man kunde använda till mycket. Den här tiden också så var det ju kalla krigets tid och jag minns väldigt väl att det kom en bok som heter Dom över Sverige Det var Birger Claesson som hade en profetia om det. Och i den här boken beskriver han då hur vår stora fiende i öster, Ryssland, skulle anfalla Sverige och hur vårt land skulle hamna under rysk kontroll. Men jag var inte riktigt säker på att han skulle lyckas med det, för där vi bodde, där flög det väldigt ofta flygande tunnor. Det var det nya stridsflygplanet som man hade i Sverige, och det landade ju på ute på Säve flygplats. Och det var jag övertygad om, när vi hade flygande tunnor så kunde inte ryssen göra någonting åt oss, eller Sovjetunionen som det då var. Alldeles i närheten där vi bodde så byggdes det stora skyddsrum inne i berget. Vi kallade det för Röda bergen, och vi var där uppe och lekte i de här. Och vi såg ju då att man höll på att förbereda stora utrymmen som skulle användas som sjukhus under krigen. Så småningom så fick jag en egen liten cykel. Det var en blå Crescent-cykel som jag hade stor glädje av. Jag använde den under många år och cyklade på. Och vid det tillfället så hade vi gjort i ordning när jag satt nere i källaren och klämde på cykeldäcken, och då var vi fint i ordning. Och då hörde jag att det var någonting som rörde sig uppe i vårt hus. Och jag rusade ut, och när jag rusade ut då så kommer det ut en man ifrån vårt hus. Och så säger han: hej på dig min lille vän. Och det visade sig att jag hade inbrott. Och det, den natten kan jag intyga att då sov jag ingen vidare. Och sen stod det i tidningen också efteråt: pojke mötte tjuv hemma i huset. Nåväl, så småningom så sålde mina föräldrar det här huset, och efter flera olika flyttningar så hamnade vi så småningom på Hisingen. Och det var ganska tufft att få byta skola, då gick jag i sexan. Och det var många stora grabbar där som var både tuffa och hade, ja, några av dem hade till och med hatt på sig när de gick till skolan och gick därifrån. Jag vet att en av dem var på mig och höll på och mobbade mig lite grann då. Till slut så brast tålamodet så att jag gav tillbaka. Och vi blev påhejade av de andra grabbarna, och sen dess fick jag vara i fred. Och nu tar vi och lyssnar på nästa skiva som heter Var ej försagd. Tänk att man kan få sjunga halleluja, jag är ditt barn. Och det kunde man behöva sjunga vid den här tiden, eftersom det var en ganska tuff miljö som vi hamnade i. Det var 30 grabbar i klassen, och vår lärare som heter Bengt, han fick mellan varven brottas med eleverna för att få det lugnt och fridfullt på lektionerna. Jag minns vid ett tillfälle då det var slagsmål ute på skolgården, då hoppade han ut genom fönstret från första våningen och ner och tog tag i några grabbar som bråkade. Men runt omkring där skolan låg så fanns det stora fina ängar där vi spelade mycket fotboll på den här tiden. Det var riktigt roligt. Och vi blev faktiskt ganska så duktiga, grabbarna som spelade fotboll på det sättet. Och det var spontant, det var inga stora matcher, utan det var grabbarna som fanns i kvarteret som delade upp sig i lag och spelade mot varandra. Och idag så ser man ju inte så mycket av det, men på den här tiden så var det väldigt vanligt. Man, i varje kvarter så spelades mycket fotboll. Och i samband med att ha gått ut årskurs 6 så hamnade jag då på Lundby samläroverk, som låg ett par kilometer från där vi bodde. Och där hade man en enhetsskola och försöksgymnasium, och det var ju väldigt nytt och väldigt spännande att få börja på en sån här skola. Där tempot var väldigt högt. Man körde igång med tyska i årskurs 7, och så småningom så blev det också franska när vi kom upp till nian. Och vi hade bra lärare som introducerade oss i allt som hör med skolan till, och det var riktigt spännande att få gå på den här skolan. Det var också så att många elever föll ifrån, för tempot var för högt och många gånger för svårt. Parallellt med skolan då så började mina föräldrar att besöka Gilead-församlingen i Göteborg, och även jag fanns med där och fick lyssna till predikanterna som fanns där. Och så småningom så ledde detta fram till att jag bestämde mig för att bli döpt. Och det var på nyårsafton 1958. Då var jag 14 år gammal. Och det var en väldigt bra tid att få bli döpt och få tillhöra församlingen. Och i samband med det då började jag vittna för mina kompisar, och det var ju lite spännande att få göra det. Jag var ju ensam troende i min klass, och vad jag vet så var det bara en elev till på den stora skolan med över 1000 elever som tillhörde någon kyrka. Och då var det skönt att kunna få lyssna till sången Var ej försagd. Ja, vi tackar Lena Maria och Irene som sjöng för oss. Och när det blev dags för sommaren sedan så fick jag mitt första sommarjobb. Efter en läkarundersökning, för det var man tvungen att ha, så när man var 14 år så fick jag börja att arbeta på sommaren. Och det var Skånska Cementgjuteriets kontor på Första Långgatan inne i Göteborg som blev min första arbetsplats. Och det var ju naturligtvis väldigt nyttigt och väldigt bra att få komma ut så tidigt och stifta bekantskap med arbetslivet. Jag minns min allra första lunch jag hade. Då tog jag med mig min smörgås som jag fått med hemifrån, och så gick jag och köpte en halv liter mjölk, och så satt jag uppe i kyrkbacken vid Oskar Fredriks kyrka och så åt jag upp min smörgås där uppe. Det var väldigt nyttigt att få komma ut på det här sättet och lära känna både andra människor och men framförallt arbetslivet. Jag började jobba klockan 8 på morgonen och var klar klockan 5, och det var alla dagar i veckan förutom söndag, även lördag faktiskt fram till klockan 12. Och jag minns att veckopengen, det var 70 kronor i veckan, och det var, kändes som mycket viktiga pengar. Och det var också väldigt nyttigt och bra på många sätt. Jag fick ju cykla från Hisingen in till centrala Göteborg både på morgon och kväll och tillbaka, och det gav också god motion. Och sen fick jag springa runt om och göra olika bud i stan, och man hade stort förtroende. Jag vet att vid något tillfälle så fick jag gå till posten med postanvisningar på 30-40 000 kronor. Och det kändes ju då, man växte liksom med det här att få förtroende på detta sättet. Ett år senare, 1959, då är det en stor revolution som äger rum i mitt liv genom att jag kom upp i mopedåldern. Och tillsammans med mina föräldrar så bestämde vi att jag skulle köpa en ny Crescent moped. Det blev en treväxlad sådan med saxmotor, och nu blev det en helt ny tid för mig. Jag kunde lätt röra mig runt om i Göteborg. Bensinen kostade 1 krona litern, och det gick 5 liter i tanken, och det räckte i en vecka. Och så kunde jag åka runt vart jag ville, och till skolan och in till stan och in till tältmöten som Smyrnakyrkan hade vid Ullevi. Vi grabbar tyckte också att det var extra roligt att åka ut till Smitska udden och bada när de andra skolorna, vanliga folkskolorna, hade börjat. Så hade vi en extra lovvecka, och då var det tyst och lugnt och fint där vi kunde bada och njuta av solen. På något underligt vis så var det så att väldigt ofta i alla fall att det var fint solskensväder precis när de ordinarie skolorna hade börjat, och då fick vi som gick på läroverken en extra vecka med mycket sol och mycket bad ute vid baden som fanns i västra Göteborg. Mina föräldrar hade också skaffat en sommarstuga som låg uppe i Gloseby. Det är ett par mil söder om Marstrand. Och där tillbringade jag väldigt mycket utav somrarna. Och där fick jag 2 nya kompisar, och de heter Enar och Roy, och vi hade väldigt mycket roligt runt omkring. Vi var ute med båtar och med båten som fanns där. Besökte de olika öarna runt omkring, badade och hade det väldigt trevligt. Bland annat var vi ute på makrillfiske. Och att sitta ute vid Vockat som det heter, det är en ö som ligger i den stora, alldeles vid den stora farleden upp till Marstrand. Och hova in makrill och annan fisk i båten. Det var väldigt spännande och extra roligt för en liten storstadsgrabb som jag. 1956 så var det ju också OS och det var ju borta i Melbourne och då passade vi på att anordna vår egen OS ute på landet där. Vi hade stavhopp med störar ifrån höhärsor och vi hoppade längd och vi spelade badminton och allt vad det nu var. Sommaren verkade oändlig. Och på den tiden så var det ju också så att man hann knappt att gå till frisören och då passade jag på att besöka vår granne som var en bonde. Det var Enas pappa, han klippte med en handdriven klippare och jag såg att han klippte de andra pojkarna och så frågade han om jag ville pröva också och det gjorde jag och han klippte mig. Och jag minns när jag kom tillbaka till min frisör senare på hösten så tittade han på mig och sa, vad är det för en bonde som har klippt dig? Och det var ju precis rätt, det var en bonde som hade klippt mig. Sommaren 1959 var ju alldeles speciell, det var en varm och skön sommar med mycket bad och mycket, mycket glädje. Och så för oss grabbar så hände det något väldigt stort den sommaren. Det var ju Ingemar Johansson som blev världsmästare i boxning. Och vilken idol han blev. Jag minns min brorsa och jag, vi var ute och fiskade den här morgonen när han blev världsmästare. Och vi knackade på en dörr och fick lyssna på radion från Luxemburg som sände den här matchen. Och det var ju inte utan att vi var väldigt malliga över att Ingemar Johansson från Göteborg hade blivit världsmästare i boxning. Vi passade också på att besöka vår sommarstuga även under vårvintern. Jag minns ett år, då hade det varit en riktigt kall vinter. Då var vi ute och åkte skridskor på havet den 1 april. Och sedan den 1 maj så var det naturligtvis så att man skulle bada. Så det var en månad mellan 1 april när vi åkte skridskor och en månad senare så badade vi. Men då var nog inte temperaturen mer än 12-13 grader. Nu tar vi och lyssnar på CD:n Om sommaren med Roland Utbult. Efter somrarna uppe i Gloseby och med det båtliv som var där så har jag närt en dröm och det var att få ta med mina barnbarn hit upp. Och faktiskt är att vi kunde realisera detta sommaren 2013 då jag tog med mig 4 utav pojkbarnbarnen upp och vi fick 2 underbara nätter och dagar uppe i Gloseby. Vi var ute och åkte båt och sov över i en sjöbod. Och besökte öarna runt omkring. Och vi fick också med oss min gamle kompis Enar ut på fiske. Och att få sitta där ute i havet tillsammans med barnbarnen och få dra upp den ena makrillen efter den andra. Det kändes väldigt spännande och väldigt extra. Och inte minst när vår barnbarn från Japan, Ammon, fick en stor fin makrill på nästan kilot. När han stolt visade upp den, då kändes det som det här var riktigt rätt. Och grabbarna, jag tror att de fick också ett minne för livet när man hör makrillen slå mot durken i båten. Det är någonting som man inte glömmer så lätt. Nåväl. Så småningom så började jag att röra mig mera med mot Smyna i Göteborg. Och där träffade vi på andra kompisar. Och så småningom så startades någonting som kallades för ekoteamet. Och från 1960 fram till 1972 så var jag ganska engagerad i det här ekoteamet och det var ungdomar från Smyrna Göteborg då som gjorde mötesbesök. Vi sjöng och vi vittnade och vi gjorde också sjukhusbesök. Och hade sommarkampanjer och vi fick lära oss väldigt mycket under den tiden. Det var nyttigt och intressant och spännande att få vara med och dela med sig av evangeliet. Vi hade också kampanjer på lördagarna inne i Göteborg där vi var ute och sålde litteratur och annat. Livet gick vidare och så småningom så blev det studentexamen 1964. Och just i år har det varit väldigt spännande och trevligt och jag får träffa gamla skolkamrater. Bland annat en kompis till mig som heter Bo Eriksson. Han bor numera i Australien. Vi träffades här ganska precis 50 år efter studentexamen och pratade om gamla minnen. Sen har vi också, träffat gamla skolkamrater som där vi gick tillsammans ur årskurs 9. Och det var inte mer än bara några veckor sedan som jag träffade dem nere i Göteborg. Och det var också väldigt roligt och trevligt att få prata om gamla minnen ifrån vår skola på Hisingen. Sedan blev det efter studentexamen så blev det vapenfri militärtjänstgöring. Det var Åsbro med kraftledningsstolpar och så småningom så blev det att ut och hugga ved i skogen ute vid K1 utanför Stockholm. När det var dags för Nyhem 1964 så var vi med kompisar som åkte dit. Och det var ju första gången som jag kom till Nyhem och där mitt i Nyhem så träffade jag också på min blivande fru Birgitta. Vi pratade svid och det blev ett möte som så småningom kommer att leda fram till att vi träffades nere i Göteborg. Men det är alltså 50 år sedan besök i Nyhem och jag träffade Birgitta och det var livsavgörande för mig och även för henne förstås. Så småningom blev det lärarhögskolan efter militärtjänstgöring. Och jag hade också hunnit med att vikariera en termin. Och sedan kom Birgitta ner till Göteborg och vi träffade varandra mera på riktigt. Och det blev sällskap från 1967 och förlovning 1969. Alltihopa det här kändes ju väldigt spännande och väldigt riktigt och bra på alla sätt. Vi förenade oss sedan i bröllop här i Mullsjö den 27 juni 1970. Och det var ett riktigt sagobröllop måste jag säga. Med alla vänner och familj samlade. Och där vi fick lova varandra ett trohet in till döden. Och sen småningom så blev det en mycket trevlig färd på båt över Mullsjön. Över till andra sidan där vi då hade vår bröllopsmiddag. Och nu tycker jag vi tar och lyssnar på I lustgården med Niklas Hallman. Det kändes faktiskt så.
Jag kom till hans lustgård allin.
Ja, så småningom då så blev det en bostad i Göteborg. Vi inredde vårt nya hem och vi gjorde det med omsorg. Och jag minns fortfarande hur fina våra köksluckor blev när de var mörkgröna mot det vita i köket. Och vi fick en riktigt trevlig och fin lägenhet. Själv hade jag lärarbete i Göteborg och senare också i Mölndal. Den 7 oktober 1971 så föddes då vår Johanna. Hon var efterlängtad. Nästan 2 veckor senare än beräknad ankomst så kom hon. Och Birgitta fick kämpa ordentligt innan förlossningen var över. Men när den var över så var det en fantastisk fin skapelse som vi hade fått. Det var lilla Johanna som föddes då. Och jag minns att jag var väldigt upprymd och glad när jag lämnade sjukhuset. Och då träffade jag på en kollega som körde taxi. Jag gjorde nämligen det under tiden som jag gick på lärarhögskolan. Och ryckte in någon gång också på 70, början på 70-talet. Och då sa han, ja, vänta du ska du få se, det är inte så roligt med barnen. De ställer till många och stora problem. Men så här efteråt kan jag konstatera att den här taxichauffören hade helt fel. Vår Johanna har inte ställt till med några problem på något sätt utan har varit till en stor och rik glädje för oss. Liksom alla de andra barnen som så småningom har kommit. Men det är en senare fråga. Småningom så blev det en hel rad med lägervistelse. Jag ställde upp som lägerledare på Smynagården Järnholmen. Och där träffade jag då på missionärer som pratade sig varmt om Afrika. Det var Marianne Henriksson, Vera Miles och Ingmar Blom med flera. Och de sa att det är väldigt roligt att få vara missionär i Afrika. Vi lyssnade till det här och vi diskuterade fram och tillbaka och så småningom så var vi beredda för att göra ett stora avstampet i vårt liv, nämligen att be oss till Afrika. Men innan dess var vi tvungna att åka ner till Frankrike och läsa franska. Det gjorde vi nere i Grenoble. Vi trodde kanske att vi kunde lite franska, men det visade sig när vi väl var på plats att det var inte mycket som vi kom ihåg ifrån franskan som vi lärde oss på gymnasiet. Men hur som helst så var det 2 månader med intensiv franska och det gav ju en liten grund att stå på. Den 4 oktober 1972 så var vi 3 då på väg till Afrika och landade så småningom på Entebbe flygplats. Lilla Johanna som inte ens var 1 år gammal och Birgitta och jag då tittade ut genom fönstret och kunde se den här röda jorden som Afrika är känd för. Så småningom så fortsatte vi och flög ner till Bujumbura i Burundi. Och där bytte vi plan till ett litet plan som flög oss till Gisenyi i Rwanda. Och när vi började flyga in då över Kivusjön och fick se det område där vi sedan skulle tillbringa 3 år av vårt liv. Ja, då var spänningen i topp. Väldigt vackra odlingar utefter bergsluttningarna som var där. Och där möttes vi då utav flera missionärer som hälsade oss varmt välkomna till Afrika. Och nu tar vi och lyssnar på Ingemar Olsson när han sjunger Tack vare Afrika.
Världen är full utav skön musik. Tack vare Afrika. Den är vacker och den är rik. Tack vare Afrika.
Ja, tack vare Afrika. Man kan ibland få den uppfattningen om att allt är elände i Afrika. Men så är det inte, utan det finns också väldigt mycket glädje. Och vi fick då förmånen att börja jobba på en gymnasieskola med en lägre lärarutbildning. Till att börja med så var ju franskan inte den allra bästa. Och jag fick undervisa i engelska och jag fick också följa våra lärarstudenter när de var ute och hade sina lektioner i vår primärskola som fanns där. Det var också väldigt intressant att få se dessa elever som var så ambitiösa och som ville så mycket med sina liv. Och också när vi kom till kyrkan så upplevde vi en stor glädje. När församlingen sjunger i en afrikansk kyrka, det är inte som här hemma utan då är det fullt tryck och fullt ös på. Människorna också väldigt glada och väldigt inspirerade att lyssna till. Vi fick också många goda kontakter med missionärerna som jobbade i området. Och naturen runt omkring var enastående. Att få uppleva detta som mellan när man är 25 år och några år framåt, det var väldigt intressant och väldigt spännande. Också att få möta en helt nytt sätt att tänka och ett helt nytt sätt att leva sitt liv var väldigt nyttigt och väldigt viktigt för oss. På den här tiden så styrde ju Mobutu. Och Mobutu var ju en president som hade tagit makten i landet. Han lyckades vid något tillfälle att vinna något val med över 100%. Och hur det gick till det kan man ju då förundras över. Men i varje fall så satte det prägel på livet, och han började att köra ut Indien 1973, och då började varorna sina i landet, och det blev ganska så jobbigt att få fram de varor som behövdes. Det var bensinkris och det var kris på varor överhuvudtaget. Men mitt i alltihopa det här så visade ändå afrikanerna att man kunde klara sådana här situationer. Han fick också för sig att man skulle tillbaka till sina rötter och började att tillbe andar och så här. Och det var ju inte något som var speciellt spännande, utan det kändes tungt, och speciellt då för de kristna som jobbade på skolan. Och även ett år fick han för sig att vi inte skulle ha någon jul, utan vi skulle gå, och så skolan var öppen till den 25 december, då fick vi starta vårt jullov. Men hur som helst, eleverna var glada, och i kyrkan så var det inga restriktioner, utan det var full fart och full aktivitet. Runt omkring oss var ju naturen väldigt vacker. När man tittade mot norr där vi bodde så var det ju stora vulkaner. Och vi passade på vid jultid 1972, så var vi för första gången uppe på vulkanen Nyrangongo. På lite över 3500 meter över havet. Och när man kommer upp där och tittar ner så var det en stor krater. Och nere i den här kratern då så bubblade magman och gjorde kast upp. Och på kvällarna så kunde man se då hur det lyste på himlen. Det var vulkanen där uppe. 10-12 mil därifrån så fanns det också en stor nationalpark, Virunga-parken, där det fanns gott om vilda djur. Det hade vi också tillfälle att besöka vid ett flertal tillfälle. Och att få se både lejon och elefanter och inte minst flodhästar på nära håll, det var ju någonting som var extra spännande och extra roligt. Jag minns ett tillfälle vi körde upp med en folkvagnsbuss, och vi kom väldigt nära lejon som hade fällt en stor buffel. Och vi hade med oss en pastor från Sverige, och han blev väldigt rädd och uppmanade chauffören gång på gång: kör härifrån, kör härifrån, det här ser inte bra ut, det är farligt. Efteråt så kom han till mig och sa: du, kan inte du ordna några fina bilder på lejonen? Jag kunde inte ta så mycket för jag var alldeles för rädd. Och vi fick väl försöka lösa det så småningom. Sommaren 1973, när skolan låg nere, då fick vi göra en lång färd genom Afrika. Vi körde med vår lilla folkvagn ut genom Tanzania, upp ut till Kenya och ner till Mombasa, där vi fick några underbara veckor nere vid havet. Sen bil tillbaka igen. Till historien hör att en mekaniker fyllde på vanlig olja i vår bromssystem, vilket gjorde att bromssystemet kollapsade. Så jag fick köra med handbroms genom stora delar av Afrika. Men det gick också bra. Och det var väl så att Herren var med alldeles speciellt. När vi kom tillbaka igen så hade vi en grabb som bodde hos oss som heter Makoro. Han gick in och tittade på mätaren på bilen och så sa han: nu har du kört 500 mil. Och det var 500 mil då som vi hade tillryggalagt i vår lilla folkvagn. Så småningom så var det dags för barn nummer 2 att födas. Och det var ju väldigt spännande att få bli mor och far nere i Afrika. Birgitta och hennes syster Ann-Marie, de åkte, och vi åkte ner till Limera sjukhuset ett par veckor innan födseln, och jag åkte tillbaka och fick avvakta och jobba på skolan som vanligt. Och en dag så var det dags, och sa de att nu, berättade Birgitta, nu behöver du komma, för nu är det snart dags. Och jag körde i ilfart genom en väg som inte var denna världen, ner och upp till sjukhuset Limera. Och klarade av det på en dag. Och när jag kom upp där så gick Birgitta med vanligt som magen i vädret, och ingenting hände. Utan det dröjde ytterligare en hel dag, och sen nästa dag, den 20 november 1973, så föddes då vår Jakob uppe på Limera sjukhuset i Zaire, eller som det nu mera heter, Kongo. Det var ett stort ögonblick i vårt liv. Och det var en stolt pappa som så småningom fick ta med både honom och fru Birgitta hem till vår stad Goma. Och Birgitta skulle flyga, och jag kommer ihåg att flygbiljetten för Jakob, den kostade 40 makota. Och 40 makota på den tiden, det var 4 kronor. Men de fick inte följa med första planet, för då var det någon hög herre som tog plats istället. Och de fick åka in till stan igen och vänta i Bukavu. Och sen nästa tur så följde man med och kom tillbaka då till skolan och mig i staden Goma. Det var ett stort ögonblick. Och sen blev det också så att det blev mammafest för både först för Johanna när vi kom och sedan för Jakob. Mammorna, kvinnorna i församlingen, de kom med gåvor och lyckönskade oss föräldrar till den nya grabben som då också fick ett Zaire-namn. Och det var ju väldigt spännande och väldigt intressant att få vara med om det här och att få möta detta. Samtidigt när man är då i sånt här land så möts man ju då utav både glädje och sorg. Vi hade ett par grabbar som jobbade hos oss. Det var Makoro som jag nämnde tidigare. Vi hade också en liten grabb som hette Bifofole. Han och Makoro, de hjälpte till och skötte vår trädgård. De högg gräs och rensade i rabatterna. Och de fick faktiskt flytta in i en liten bostad som vi hade. Ja, det var inte en bostad egentligen, för det var ett uthus som de gjorde i ordning. Och där bodde de. Och en dag så fick vi meddelande att Bifofole hade ont i magen. Han klagade ofta om det och hade åkt till sjukhus som låg ett par tre mil ifrån där vi bodde. Då kom budet att Bifofole hade dött. Och det kändes väldigt tungt. Och det är ju så här i Afrika att man är tvungen att begrava de döda. Så vi hade ju inte ens möjlighet att få vara med på begravningen. Och inte ens hans föräldrar, utan vi fick bara budet om att han hade dött. Och det kändes tungt och det kändes jobbigt. Men så är det i det här landet. Det är ju också så att människorna här, de lever med sorgen nära sig. Vid ett annat tillfälle så var jag blev ombedd att hämta en flicka som också hade dött. Och det skulle jag göra med min lilla folkvagn. Och det var inte så enkelt att... Det var första gången som jag överhuvudtaget hade sett någon död. Och jag funderade och var väldigt betänkt på hur ska jag klara den här transporten. Var ska jag lägga den här flickan? Och så småningom så åkte jag då mot det här sjukhuset där jag visste att den mamman och flickan fanns. Och när jag åkt halvvägs så blev jag stoppad och då stod man vid vägen och vinkade. Och där satt då mamman med den här lilla flickan i famnen. Och jag som då hade undrat, ska jag lägga henne fram eller ska jag lägga henne bak i folkvagnen eller vad gör jag med henne? Men mamman hade henne så naturligt i famnen. Det var mycket att lära sig som ung svensk. Att få se livet med dess positiva sidor och också dess negativa sidor. Men mitt i alltihopa detta så fanns det ändå en glädje som smittade av sig. Och när man hör kören sjunga i kyrkan, ja, då gläds man och man känner att det här är ett folk som är på väg mot himlens land. Vi tar och lyssnar på Kurt och Roland som sjunger Sköna landet. Den förhoppningen har vi att så småningom få träffa Bifofole och alla de andra som jag fick se lämna det här jordelivet när vi arbetade nere i Kongo. Men också att få möta de som fortfarande är i livet. Vi har en målsättning att få komma till himmelens land. Vi återvände sedan till Sverige 1975 och då hamnade vi i Mullsjö och Gunnarsboskolan. Men det är en senare fråga och det tar vi inte upp i det här programmet. Tack att du har lyssnat på mig och Gud välsigne dig. Glöm inte det sköna landet.
Du har lyssnat till programmet Efter 8. Dagens gäst var Roine Edberg. Sändningen kom från Pingst, Mullsjö, Nyhem. Mm.